Om mindre än en månad så är det någonting som kallas för fastan. I Sverige så finns det en sån julsång som går någonting i stil med att nu är det jul igen och julen varar till påsk. Men det var inte sant, för däremellan kommer vad? Kommer fastan, säger de. Så det är en tradition att 40 dagar innan påsken så fastar man, och det här är en tradition inom katolska kyrkan, inom ortodoxa kyrkan och på senare tid har det också blivit inom lutherska kyrkan att man har en sån här 40 dagars fasta. Och man börjar, eller dagen innan fastan börjar, så har man fettisdagen. Och ni har hört om, vad kallar man det? Jag säger semla på svenska, men det heter fastlagsbulla. Ja, det är det. Så det är, äter man då för att göda sig inför den här fastan på 40 dagar. Förstås, när vi tänker på fasta så kanske man tänker att det handlar om att inte äta någonting. Men det är ju ingen vettig människa som undviker att äta mat på 40 dagar. Då skulle man förmodligen dö, de flesta av oss. Men man äter enkelt, man kanske fastar från godis eller från tv-tittande eller några sådana där saker. Det är vad traditionen säger. Det jag vill studera idag är fasta, bön och rättfärdighet genom tro. Alltså vad har fasta för samband med bön och bönesvar, och vad säger Bibeln om fasta? Faktum är att Bibeln säger inte att man ska fasta innan påsken eller någonting i den stilen. Det är bara en tradition som människor har hittat på. Och visst, man kan göra det om man vill, men det finns inget påbud i Bibeln om det. Men vad är fasta? Är det någonting som vi ska hålla på med? Låt oss sitta i Lukas kapitel 5. Jesus, han fastade ju i 40 dagar, eller hur? Under den tiden så åt han ingenting, står det i Bibeln. Sen så står det, efter 40 dagar blev han till slut hungrig. Jag tror det är kanske den största underdriften i Bibeln. Jag blir hungrig efter 40, ja, inte 40 minuter kanske, men 4 timmar i alla fall. Vi ska inte titta på just Jesus fasta idag, men vad jag vill titta på är vad Jesus sa om fasta. I Lukas 5, vers 33-35, så står det så här. Det är några som talar till Jesus. De sa till honom: Johannes lärjungar och fariseerna fastar ofta och ber böner, men dina lärjungar äter och dricker. Jesus sa till dem: inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och på den tiden skall de fasta. Johannes lärjungar och fariseerna, de var väldigt rigorösa i det här att fasta, och de tänkte att de fastade ibland 2 gånger i veckan för att visa hur fromma de var. Och Jesus tar avstånd ifrån den typen av fasta. Men han säger ändå att fasta är en kristen princip. Det skulle komma en tid när fasta blev lämpligt. Och som jag sa, när man talar om fasta så kanske många tänker på att avstå från mat, men det finns faktiskt olika fastor i Bibeln. Till exempel, ja, en är ju då förstås att avstå från mat. Och man kan läsa om det, i apostlagärningarna, hur de fastade och bad innan de ordinerade Paulus och Barnabas. Innan i en stor kris, när de bad för Petrus, så bad de och fastade också. Men det finns också en fasta som helt enkelt innebär att man äter mindre och enklare. I Daniel 10 så står det om Daniel hur han åt ingen, det står ibland god mat i vissa översättningar, men andra översättningar så handlar det om lyxig mat helt enkelt. Så han åt, eller skräpmat om man får använda det uttrycket. Så Daniel, i Daniel 10 så står det att han under 3 veckors tid åt ingen sån god mat. Och det var en slags fasta också. Vi vet också från Daniels boken att Daniel och hans vänner, de avstod ifrån kungens delikatesser. Och sen åt de grönsaker och drack vatten under 10 dagars tid. Så det var också en form av fasta. Sen finner vi en övernaturlig fasta också i Bibeln. Vi ser Moses till exempel. Han var på berget Sinai 40 dagar och 40 nätter. Och då står det att han åt inget och drack inte heller vatten. Och ja, hur går det om man inte dricker vatten på 40 dagar?
Särskilt om man är i
öken. Om man är i öken. Det är inte speciellt. Det går inte. Man dör. Därför, det här var inte något exempel för oss att följa. Att vi ska också fasta 40 dagar som Moses. För då skulle vi alla dö. Men det är en övernaturlig fasta. Vi finner även Elia, hur han gick och fastade 40 dagar när han var stärkt av den här maten. Men den är inte vi kallade att göra. Ellen White skriver så här i Councils on Diets and Foods att du är inte kallad att fasta i 40 dagar. Herren bar den fastan i ditt ställe i frestelsens öken. Det finns ingen dygd i en sådan fasta, men det finns dygd i Kristi blod. Den här andra fastan däremot, om att äta mindre och enklare, förstås det är relativt, men att äta hälsosammare helt enkelt, det är någonting som vi alla, tror jag, kan få nytta utav. Det står i Councils on Diets and Food också att den sanna fastan som borde rekommenderas för alla är att ta avstånd från alla stimulerande livsmedel och rätt bruka nyttiga enkla livsmedel som Gud rikligt har försett oss med. De borde avsätta dagar för fasta och bön. Att helt avstå från mat behöver inte vara nödvändigt, men de bör äta måttligt av de mest enkla livsmedlen. Så det här är en typ av fasta som är nyttig på många sätt. Men den här med att avstå från mat, i Bibeln, det längsta som en person gjorde det var Jesus i 40 dagar. Och vi läste just att vi inte kallade till att göra det. Men däremot så finns det exempel på när de hoppade över en måltid till exempel. Det står i Daniels boken 6 om kungen, hur han fastade hela natten. Hur många av er har fastat under natten? Ja. Men det är en typ av fasta. Troligtvis så hade han inte sin nattmacka där då som han brukade ha, utan han fastade där eftersom han var ledsen över att Daniel hade blivit kastad i lejongropen. Ester och hennes kollegor, de fastade i 3 dagar under den här tiden. Och i Apostlagärningarna 9 så läser vi om Paulus och hur han fastar efter att han har fått en omvändelse i 3 dagar. David, när han förlorade sin son, så fastade han i en veckas tid. Men om man fastar utan mat så drack man vatten i alla fall. Och det är viktigt att man gör det under en sådan situation. Men varför ska man fasta? Det är det som jag vill titta på lite grann här nu. Fariseernas fasta var ingenting som Jesus lärjungar skulle ha att göra med. Och judarna, de betraktade fasta som en förtjänstfull handling. Alltså, de tänkte att det här gör att Gud tycker mer om oss. I Lukas 18 så läser vi om hur fariseerna tänkte. Ni kanske känner till den här berättelsen. I Lukas 18, vers 10-14 så står det så här. 2 män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar 2 gånger i veckan, jag ger 1/10 av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad, Gud var nådig mot mig, en syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Så den här fastan gjorde den i sig själv att de blev mer godtagbara inför Gud. Ibland så finns det vissa människor som tänker att ju längre man ber, ju längre man fastar och ju mer bönesvar får man. Men det är inte bibliskt att tänka så. Gud, det är inte så att Gud tycker om att se oss plågas. Och därför genom att plåga oss själva så övertalar vi Gud om att svara vår bön. Det var den här läran som Martin Luther hade fått lära sig när han gick i kloster. Han hade lärt sig att Gud är sträng och han glädjer sig åt att se människor lida. Och på grund av våra synder så måste vi plåga oss själva och ha fasta långa tidsperioder. I Stora striden så läser vi om hans händelse. Det står så här. En allvarlig önskan om att bli befriad från synd och att få frid med Gud kom honom till slut att gå i kloster och viga sig åt munklivet. Han avstod från sin nattsömn. Han tog knappast tid till de enkla måltiderna. Hans största glädje var att läsa Bibeln. Han hade funnit en bibel som var fastkedjad i klostermuren. Dit gick han ofta. Efter hand som hans överbevisning om synd blev allt djupare sökte han uppnå förlåtelse och frid genom egna gärningar. Han förde ett hårt liv och försökte betvinga sin onda natur genom att fasta och vaka och piska sin kropp. Han väjde inte för några offer som skulle göra det möjligt för honom att vinna Guds välbehag. Jag var verkligen en from munk, skrev han senare. Och jag iakttog ordensreglerna strängare än jag kan beskriva. Om en munk någonsin kunde komma till himlen med hjälp av munkgärningar så skulle jag utan tvivel vara berättigad till det. Hade jag fortsatt på detta sätt mycket längre till skulle jag säkert ha plågat mig till döds. Martin Luther levde under den här idén, men sen blev han befriad. När han kröp upp på sina knän där på Pilatus trappan. För att påven hade sagt att om man kryper upp på den här heliga trappan på sina knän så får man förlåtelse för sina synder. Så han gjorde det, men just då så fick han en tanke och det var ifrån Romarbrevet 1:17 där det står den rättfärdige ska leva av tro. Och han förstod, all den här fastan som jag gör, all den här att jag plågar mig själv, det kan inte på något sätt göra mig godtagbar inför Gud. Utan det är tron. En problemtext för många adventister ibland som är 1 Korinthierbrevet 8:8. Där står det så här. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte förlorar vi ingenting. Äter vi vinner vi ingenting. Men det är inte en problemtext. Vissa tror att det här är en problemtext för adventister eftersom de tänker att ja, ni talar ju om mat och såna här saker. Men det är inte det. Att avstå från mat eller att äta en viss typ av mat för oss inte närmare Gud. Det är inte vad vi tror. Det är endast en indirekt koppling till vårt förhållande till Gud. Förstås, om jag äter sunt då kommer jag bli friskare, eller hur? Jag kommer att tänka klarare, jag kommer att orka mer och jag kommer att leva längre. Och om jag kan tänka klarare så kan jag vara mer fokuserad i mitt böneliv, eller hur? Om jag orkar mer så klarar jag av att göra mer för Gud. Så indirekt så är det en välsignelse. Men i sig själv så är inte fastan eller att avstå från mat eller inte, även om de sakerna inte är dåliga i sig själv så har de inte någon merit. De har inget frälsande värde på något sätt. Och det är vad den här texten säger. Den för mig inte närmare Gud i sig själv. Varje bönesvar är en nåd ifrån Gud. Goda gärningar är frukten, inte roten till frälsning och välsignelse. Det är ungefär som att säga motionera. Det är bra att motionera, men för motionen mig närmare Gud. Jag bara indirekt genom att jag får bättre hälsa och så vidare. Så varför ska man då fasta? Det finns tre stycken bibliska orsaker till att fasta. Det finns inget påbud i Bibeln om att man måste fasta, men det finns en möjlighet, en tillåtelse för oss att fasta. Det första är att göra sinnet klarare. Och vi läser om det till exempel i Daniel 9, hur han, när han läste Bibeln, så fastade han och bad för att kunna förstå vad Bibeln sa. Och för hur är det? Om man äter för mycket, hur känner man sig då? Allt blod kommer ner i magen, eller hur? Ja, man kanske inte ens kan hålla sig vaken. Och hjärnan fungerar inte bra alls, eller hur? Så man orkar inte tänka på olika saker. Och då är det väldigt svårt att förstå Bibeln. Så det, där kan fasta komma in och hjälpa med att få klarare tankar och kunna vara mer fokuserad på bön vid vissa situationer, speciellt om det finns ett behov. Ibland var det så i Gamla testamentet att de kallade på folket och sa, nu låt oss fasta och be. Och det var inte för att de skulle övertyga Gud om att höra deras bön, men det var för att de skulle kunna få klarare tankar och kunna fokusera på Gud och på bön. Ibland när jag står inför en jobbig situation så tar jag tid att fasta. Kanske hoppar över någon måltid eller några måltider och dricker vatten istället. Och det är för att och på något sätt så hjälper hungerkänslorna mig att påminna mig om att jag ska be. Jag vet inte hur många av er som har sagt att nu ska jag ta en dag som jag verkligen ska fokusera på bön. Men sen alla sysslorna kommer i vägen och sen när på kvällen så märker man att just det, jag skulle göra bett idag. Och det blev inte av. Och där ser jag att fastan har ett syfte. Att den, när jag är hungrig och tänker, oj nu är jag hungrig, nu ska jag äta. Nej just det, jag skulle inte äta idag, varför var det? Just det, jag skulle be om den där situationen. Och det hjälper mig att påminna mig om bön. Det kan stärka självdisciplinen över omåttlighet. Jag brukade ha ett problem med att äta, småäta mellan måltiderna hela tiden. Jag var i skafferiet hela tiden och åt godisar och allt möjligt sånt här. Jag gjorde väl inga stora ansträngningar till att försöka sluta, men det var svårt för jag blev hungrig direkt. Och då var det en predikant som jag lyssnade på som utmanade, eller han sa så här att det finns många personer som aldrig har varit en dag utan att äta. Och det var jag. Jag hade aldrig varit där. Och det var någonting som jag tänkte, ja, jag ska testa det i alla fall. Så jag var en dag då där jag drack vatten och det var jättesvårt då. Men efter det så hade jag inga problem med att småäta. För att då hade jag visste att jag har varit en hel dag utan, så jag kan klara mig någon timme till tills nästa måltid. Så på det här sättet kan det stärka självdisciplin. Och den andra är av hälsoskäl. Det finns i vissa behandlingar och så där om ni har varit på röntgen eller någonting så ska man fasta. Och, ja, men då ska det vara under det att någon läkare ger en råd om de här sakerna. Det finns också situationer där hälsan är väldigt eller där hälsan tar skada av en fasta. Och därför är det här inte att rekommendera för alla. Speciellt ätstörningar. En stort problem i vårt samhälle. En av fem kvinnor har ätstörningar. 90% av dem är kvinnor mellan 12 och 25 år. Och det finns inget värde i att fasta om det på något sätt skadar din hälsa. Det finns ingenting i fastan i sig själv som drar oss närmare Gud. En person med anorexi tvingar sig själv till att svälta för att de är beroende av den här dopaminkicken som de får när man går ner i vikt. Man har en förvrängd bild av sig själv och på sin kropp. Och man behöver ofta hjälp för att komma ur det här beroendet. Anorexin slutar inte förrän en person är död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna. Eller, vad ska jag säga, det är en av de vanligaste... Den mentala sjukdom som leder oftast till döden. Så ska jag säga. Däremot, de personerna som lider av det här, så finns det hopp. Om du känner någon som kämpar med det här, så visa omtanke, uppmuntra dem till att söka hjälp på ett bra sätt. Och berätta för dem om att den disciplin som de utvecklat under sin ätstörning kan användas för att komma tillbaka till en normal vikt och sunda tankemönster. Så fasta eller långa böner övertygar inte Gud om att svara på vår bön. I Matteus, en sista vers som jag bara vill läsa här. Matteus 7, vers 11, så står det: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er fader i himlen ge det som är gott och de som ber honom? Gud är mer villig att ge bönesvar till oss än vad vi är villiga att ge goda gåvor till våra barn. Så Gud, han sitter inte med någon klocka och tajmar tiden som vi ber, eller att han ser till hjärtat. Och ibland kan bönesvaren dröja. Men det är inte för att Gud inte vill svara. Utan det kan bero på, det får vi studera en annan gång, om den stora striden som pågår mellan gott och ont. Och sådana orsaker. När vi tar tid med Gud, så är det som att han vill ha kvalitetstid med oss. Jag menar, Jesus, han bad mycket. Men det var inte som någon form av gärning som gav honom poäng inför Gud. Utan det var för att han ville ta tid med honom. Det är som med min fru. Jag tycker om att ta tid med min fru för att jag älskar henne. Men det är inte så att jag ger henne ett visst antal timmar i veckan bara för att hon ska tycka om mig. Så på samma sätt är det med Gud. I vägen till Kristus så står det: bönen drar inte Gud till oss, utan den drar oss till Gud. Jätteviktigt att komma ihåg det. Så rättfärdighet, Guds välsignelser och bönesvar kommer endast på grund av Guds nåd genom Jesus Kristus förtjänst. Fasta i någon av formerna och med måtta kan hjälpa oss att tänka klarare, och därigenom kan vår bön bli mer klarsynt och vår tro starkare. Men ingen fasta eller bön i världen kan ta platsen utav tro, enkel tillit till Guds ord. Så kanske kallar Gud dig till någon form utav fasta. Kanske kallar han dig, men prata då med någon om det innan du gör det. Kanske kallar han dig till en mer uthållig bön. Men viktigast utav allt är att komma ihåg det här, att våga förtrösta på Gud och på Guds ord och på Jesus rättfärdighet som täcker dig. Att du är älskad utav Gud. Du behöver inte förtjäna Guds kärlek eller Guds välbehag, utan den har han gett dig helt gratis genom vad han gjorde med Jesus. Ska vi be. Far i himlen, tack att du älskar oss så otroligt mycket och att du gav din son på grund av att du älskar oss så mycket. Vi behöver inte övertyga dig. Inga goda gärningar på något sätt kan föra dig närmare oss. Utan det här är det endast genom nåd som vi får uppleva bönesvar och förlåtelse för våra synder. Tack att vi får komma till dig precis som vi är. Och i tro ta emot din förlåtelse. I Jesu namn ber jag. Amen.